Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda.
Hej,
hej.
Läget?
Läget är bra. Nu står vi här inne i studion igen och det känns som att det var länge sedan som vi körde nästan. Fast det var det inte egentligen kanske. Men
precis.
Jag missade senast när du var med
Alexander.
Mm. Jag tyckte det var bra avsnitt faktiskt. Att, det var kul att kunna lyssna på podden igen.
Jag gjorde mitt bästa, gjorde jag, men det är ju alltid trevligare att podda med dig. Det är det.
Med mig? Ja, ja, tack.
Ja, självklart.
Så. Komplimang.
Ja, men innan vi går vidare kanske vi ska lämna en snabb liten disclaimer och säga att utgå alltid från dina egna analyser och allt vi säger i den här podden är inte en rekommendation.
Så är det verkligen. Och idag tänkte vi prata lite om rymden.
Mm.
Och vi vill också påpeka innan vi börjar också att vi är inga rymdexperter.
Nej, det är vi inte.
Inga astronauter, det är ingenting i det hållet. Så på samma sätt som ni ska göra en egen analys så kanske ni också får vad säger man, vara lite...
Har du åtanke helt enkelt?
Ja, har du åtanke. Liksom
vi har tagit fram en del fakta, men så vi hoppas att det ska funka. Men vi gillar ju rymden, vi tycker det är grymt intressant både
Jag tycker det är svincoolt alltså. Väldigt intressant.
Men om vi kommer igång lite up to speed här, hur är det läget med dig, Tim? Hur går sommaren hittills?
Jo, det går bra. Jag har nyss tagit semester. Så jag har inte kollat så mycket på börsen. Man är lite aktiv ändå på Twitter och så. Men det är inte samma rullians liksom på nyheterna som jag kollar på vanligtvis än nu när jag leder. Liksom. Så det är ju ganska skönt också på sätt och vis.
Mm.
Vi pratar här ofta om att sova gott i investeringar. Och så känner jag att jag måste inte hela tiden ha superkoll på allting som händer. Men man har ändå en övergripande blick liksom.
Ah, ja. Nej, det låter som en väldigt tunn grej. Nej, det är, sova gott investering är ju väldigt bra att äga. Kan man, behöver man inte kolla, följa upp det hela tiden.
Nej. Hur går det för dig på börsen just nu då, sambörsen?
Den tragglar väl på. Tyvärr har väl OMX kommit ikapp med lite.
Jag hörde du pratade om det förut.
Nej, så att jag har haft en väldigt bra tillväxt det här året. Och har verkligen outperformat kanske lite. Men nu har verkligen OMX är upp. Vi spelar in det här en halv vecka innan det släpps. Så vi är onsdag nu.
Idag är det den 28 i juli. Mm. Och nyligen tog faktiskt OMX S30 rekord.
Ja.
Jag tror det var 2390 där omkring. Det slog nästan 2400.
Ja, väldigt nära.
Ja. Och nu när vi stippade in idag så låg så hade det OMX S30 avancerat typ 27% eller någonting. Ja,
26, någonting var det.
Mm.
Så att det är väldigt mycket. Om man jämför med den här årliga tillväxten som man snackar om på 8% så är det ju extremt mycket.
Ja.
Men gött, gött. Vi tänkte bara snabbt nämna det kanske lite heta som hänt det senaste. Det är ju det här med kinesiska bolagen.
Ja, det var lite speciellt det här faktiskt med att alltså det har alltid funnits lite, man pratar ofta om det där risk med kinesiska bolagen i och med att kinesiska staten är så alltså mycket auktoritet. Och nyligen så visade de den här auktoriteten på fullt ut liksom. Genom att på en dag helt säga liksom att utbildningsbolag i Kina ska bli icke-vinstdrivande. Så alla börsbolag som är exponerade mot den sektorn bara dök liksom. Det var slakt för 30%, 40%, 50% på några bolagen. Mm. Jag vet inte om de hette Tal Education bland annat. Och sen dess har det blivit lite som att det har spridit sig till andra sektorer också. För att investerarna vill ju inte ha den här risken. Så risk vill man inte ha. Då måste du ha en högre diskonteringsränta för den här risken liksom.
Risk-reward.
Risk-reward, exakt, ja. Så nu alla börsbolag, kinesiska börsbolag har ju gått ner ganska mycket.
Och specifikt då har vi ju kanske då Tencent som
bland annat Tencent. Så den, jag åkte på till Shenzhen. Jag äger ju Tencent via Prosus, det är investmentbolagen som Ludvig tidigare nämnt podden. Så den är ju ner 15% på en vecka liksom. Så det är inte så kul för mig. Men det är inte hela världen. Jag vet inte riktigt hur jag ska faktiskt
ställa mig till det.
Jag tycker det är en väldigt svår fråga. För man ser ju en sån här, det är en enorm tillväxt som sker i Kina liksom, att så det är ju kul att ha, inte kul, men det kan ju vara bra att ha exponering liksom mot den här tillväxten. Men samtidigt så är det ju den här risken med.
Ja,
och så jag ska nog sitta och tänka på detta.
Det är värt att ta med sig.
Ja.
Men vi har ju faktiskt sett det här lite återkommande. Vi hade ju Alibaba och Ant Group.
Förra hösten var det?
Ja, precis. Ja. De skulle ju börsnotera Ant Group och det skulle bli världens största IPO. Men det skete ju sig, för kinesiska staten kom in och sa nej, vi kan inte godta detta, och kom med massa synpunkter och sa att det här kan inte tillgå och då får ni inte operera inom landet. Så jada jada. Och liksom i kombination med det så gick ju Jack Ma...
Han försvann ju.
Ja, Alibabas grundare och styrelseordförande gick ut och kommenterade det här och då kanske tog den kinesiska staten lite negativt i anspråk. Och sen försvann han ju i princip i 2 veckor. Ingen visste vad han var.
Helt på spårlös bort.
Ja, och det är en person som inte varit osynlig tidigare, utan han har varit mycket ute i media och snackat. Han är ju Alibaba, så att han har inte funnits där. Men nu så bara försvann han och sen så dök han upp i... Jag tror det var kinesisk television. Någon tackade bönderna. Var någon sån,
jag vet inte om det var någon afrikansk produktion. Någonting sån här, en satsning. Jag minns inte vad det var.
Ja,
det var någonting sånt.
Spännande. Väldigt annorlunda. Och det är ju någonting att ta med sig när man kanske kollar på kinesiska bolag eller bolag som är involverade.
Ja, verkligen, det är verkligen en aspekt som måste belysas när man kollar sån här. Om du tycker att Xpeng och Nio och de här intressanta, så måste du verkligen kolla på deras ställning mot staten. Alltså vissa av de kinesiska bolagen är ju mer viktiga för staten än andra. Alltså Kina vill ju ha mycket entreprenörer och alltså teknikjobb och allt möjligt sånt, men till en viss gräns, så du måste verkligen förhålla dig till Kina.
Nej, de har ju en del att säga till om, helt enkelt. De har ju kraften och makten och möjligheten att göra det.
Verkligen, verkligen.
Men gott, gott. Om vi går vidare lite mer, om vi kör en liten intro på dagens ämne. Och nu ska vi flyga högt enkelt, för nu ska vi tackla. Ja.
Vi ska flyga väldigt högt.
Ja.
Så att, vi ska gå utanför atmosfären.
Ja, och det är egentligen, vi kommer att tänka på det här egentligen utifrån det som har skett nu de senaste veckorna. Det har ju varit det här liksom rymdracet.
Det har varit ett nytt rymdrace. Den här gången är det inte USA och Ryssland, utan det har varit Richard Branson mot Jeff Bezos.
Sovjet, om jag får be faktiskt.
Ja, Sovjet.
Busar bara med, men fortsätt. Ja. Jeff Bezos.
Jeff Bezos mot Richard Branson då. Så då är det ju Amazons och då även Blue Origins. Inte vd längre, här han har precis avgått från vd-posten. Men Blue Origins vd, så det är ju som ett rymdbolag. Sen har vi Richard Branson, han är känd från alla Virgin-bolagen. Finns ju massa sådana.
Precis.
Och nu har han Virgin Galactic som försöker göra rymdturism, och nu har han haft ett race då, vem som ska bli första miljardären typ i rymden.
Det har varit ett fantastiskt race att följa, måste jag säga. För det är ju egentligen, båda de här bolagen vill ju börja med space tourism, säger man ju. Och det är egentligen att man ska ja, att man som privatperson har möjlighet att köpa en biljett och åka upp till rymden. Men då kommer du in till den här frågan, vad definierar som rymden?
Ja, det är lite roligt här, för Jeff Bezos och Richard Branson. Först var det ju Bezos som sa ett datum liksom. Ja, det här datumet, jag tror det var nu i juli. Datumet ska jag upp till rymden liksom, nu ska jag bli först typ så. Och då kommer Richard Branson och säger, nej, jag tror att jag ska bli det. Schemaläget typ så här, en vecka, två veckor förväg. Och sen så kommer Bezos igen, bara, fast Branson, du åkte bara 8 mil upp i luften, jag åker 10 mil, jag är faktiskt i rymden, du är inte det. Så lite såhär käbbel.
Det var lite riktigt sån liten tuppfight.
Ja, de har haft lite sån, inte jättestor, men ändå lite så. Och de har haft olika, det finns ju ingen riktigt överenskommen liksom regel, så här, vad är egentligen rymden? Men det finns exempelvis den här Karman Line, pratar ju Bezos om då, och det är ju 100 kilometer. Så det är så här, det är bara massa miljardärskäppel liksom.
Men roliga problem att ha, kan vi ju säga.
Ja, exakt, ja.
Absolut. Men jag har ju faktiskt också, jag är ju stort fan av Richard Branson, måste jag säga personligen. Jag har ju även läst, jag har faktiskt inte läst hela boken, jag läste inte klart den, men hans bok Losing My Virginity.
Jag fattar inte grejen, varför kallar han alla sina bolag för Virgin? Jungfru,
alltså liksom. Det kommer ju från, han startade Virgin Records. Men jag vet inte var själva Virgin kommer ifrån.
Nej.
Och sen så har han ju byggt egentligen en koncern med massa olika roliga bolag.
Vet jag.
Så att, nej, han är, det är en ball kille. Och sen ska vi vidare, har vi ju även då Elon Musk, som har lite mer större ambitioner när det gäller rymden. Men det kommer vi tillbaka till lite senare. Vi kanske ska börja med att definiera lite där, för vi kom in lite på vad som definieras som rymden. När börjar rymden? Och liksom så, hur ser det ut?
Ja, alltså nu när vi pratar, vi kommer ju prata en del om så här, kommersialisering av rymden. Och ofta det man pratar är ju, antingen pratar man om LEO eller GEO. Sen finns det ju också deep space eller ytterrymden. Ja, liksom.
Behöver även tillägga att den här kommersialiseringen av rymden kallas för New Space Economy. Och det är liksom en trend då som vi har lite de här, vi nämnde de här personerna, Jeff Bezos och Elon Musk och Richard Branson. De kallas ju för Space Barons.
Ja, så. Rymdbaronerna.
Ja.
De för ju utvecklingen vidare liksom inom sektorn. Alltså pushar, alltså intresse och aktualisera det, så det blir ju också mer investeringar i det här i sektorn.
Ja, de riktar ju i princip rampljuset på ämnet rymd. Space, eller space travel och liksom space tourism. Och.
Ja, så det kommer ju nog bli en biljonindustri liksom, gigantisk. Men det man måste ha i åtanke är ju att majoriteten av de här liksom, pengarna, det går ju inte till rymden, så att säga, typ till Mars exempelvis, eller till månen. Det finns ingen riktig alltså ekonomisk vinst i att åka till de platserna, deep space, utan istället, för att prata om ofta det här med satelliter i låg omloppsbana, det vill säga LEO från engelskans low earth orbit, och det är en lägsta höjd på 160 km och högsta höjd på 2000 km. Så där har man ju en del alltså många satelliter, och internationella rymdstationen ISS finns också där.
Och sen har du geostationär bana, som är då mycket längre upp. Men, och där har du en helt annan typ av process. Av, det är ju mycket, mycket längre att skicka.
Det är svårare.
Ja, precis. Så att du har ju en satellit som stannar i en säkrare omloppsbana. Och du behöver den kommer ligga kvar där väldigt mycket längre.
Exakt. Det finns lite olika användningsområden för den här. Exempelvis geostationär. Och det här stationär innebär att när du väl sätter den här satelliten på den här platsen, så är den fast där liksom. Och det som är intressant också, att du kan, om du får den att snurra lika mycket som jorden, så kan du liksom fästa den över en viss plats. Så exempelvis alltså broadcastingföretag så här, som har tv-sändningar, de kanske vill sätta en satellit, flera satelliter precis över USA, bara för att täcka ytan där. Och då gör de det i en geostationär bana.
Kan vi kalla det för den optimala positioneringen? Eller ja, det beror på syftet.
Självklart. Det beror på syftet.
Vidare är det lite viktigt att påpeka, det händer ju lite olika saker. Man snackar mycket om rymdskrot för de här olika positioneringarna. För då har vi då Lower Earth Orbit, LEO. Och så har vi då GEO då, som var den här geostationära banan. det händer lite olika saker när de här satelliterna går ur bruk. Så till exempel Low Earth Orbit, det händer väldigt ofta att de kommer ner till jorden och brinns upp på vägen ner.
I atmosfären när de faller.
Ja, men de brukar oftast ligga kvar där i orbit ett bra tag innan de faller ner faktiskt. Så det är ju fortfarande mycket skrot. Och det är där, som vi nämnde, att det är där majoriteten av alla satelliter är. Men sen har vi då de geostationära.
Det var intressant, vi skulle ju söka upp lite om de här grejerna innan vi börjar. Mm. Då såg vi den här geostationära banor. De till och med eftertraktar de här banorna, liksom speciella omlastbanor runt jorden. Så när en satellit exempelvis går ur funktion då, eller ska pensioneras, så finns det så kallade begravningsbanor där man begraver satelliterna. Så man röjer dem i vägen helt enkelt för att man ska kunna ge rum på den här geostationära banan.
Mm. Jag tycker det är extremt ballt. Ja. Men det är ju lite samma problem som vi har här på jorden. Vad händer när de här skrotbanorna blir fulla? Alltså vi kommer ju... För det är ju inte så att vi skickar upp mindre och mindre satelliter.
Nej, det är inte sant. Alltså vi skickar upp mer och mer och mer och mer. Mm. Och har du sett Wall-E någon gång?
Ja, det var väldigt länge
sedan. Ja, där finns det sån skrot, ett skrotproblem. Den här rymdskroten då. Vi ponerar att en satellit skulle krascha in en annan satellit. Så delas det ju upp i tusentals delar. Och i och med att då, i omloppsbanan så rör sig de här delarna så fort. Mm. Så kan de här små skrotdelarna åka in i andra satelliter. Mm. Det blir som en väldigt farlig kedjereaktion. Mm. Så det blir bara skrot överallt. Och det kan ju även skada exempelvis ISS. Mm. Och andra typer av satelliter.
Mm. Nej, det är bara grejer helt enkelt. Men om vi kanske går tillbaka lite det här med vår kära vän. För vi hade ju Richard Branson och Jeff Bezos med Virgin Galactic och Origin Blue. Men de håller ju egentligen på med space tourism. Mm. Så har vi ju egentligen, ska vi kalla för deras storebror, den riktiga space-entreprenören.
Den coolaste i sektorn tycker jag är Elon Musk, ja, med SpaceX.
För det som skiljer sig, för han vill ju inte bara upp i rymden, utan han vill ju åka till Mars.
Det är väldigt ambitiöst, han är ju helt galen den mannen alltså.
Nej, men jag tror man måste först förstå hur stor skillnad det är på att åka till Mars kontra att low Earth orbit till exempel.
Ja, det är en enorm skillnad. Ja. Ingen av dem som varit Mars liksom.
Nej, precis.
För det är så svårt. Nej, men Elon Musk, det är intressant där. Han försöker göra rymdraketer återanvändningsbara. Mm. För att sänka kostnaden på att skicka saker till rymden. Och det är ju precis så här varför mer och mer satelliter åker upp till rymden. Varför det sker med forskning. Det är för att det blir billigare och billigare med den typen av frakt. Mm. Tänk liksom första flygbiljetterna var ju inte billiga.
Det var de inte.
Och på samma sätt så kommer vi antagligen se det inom rymdsektorn. Mm. Mm. Både för personer då, typ som rymdturism, men även då för frakt.
Jag tror precis det som du nämnde där, den här återanvändbarheten är nyckeln i mångt och mycket. För att det kommer ju vara så extremt mycket billigare om de på ett säkert sätt kan ta hem alla raketer. För det är ju det som är det dyra. Det är ju att göra om de här dyra raketerna i massa dyra material. Mm. Men det är ju som teknikutvecklingen driver ju liksom framstegen här. Så att, och det är ju som ett bolag som man kommer nämna sen. Det handlar ju om att tekniken blir mindre, satelliterna behöver inte vara lika stora. De blir mindre och mindre, kostar mindre att skjuta upp, mindre material som kan göra samma typ av jobb. Så att, det är en spännande utveckling. Och det är egentligen bara mycket, eller inte bara, men mycket tack vare då de här space barons.
Mm, exakt, ja, baronerna.
Ja. Så att, men det drivs ju faktiskt inte bara av våra lilla amerikanska biljonärer.
Nej, det finns ju inte bara privatsatsningar om området, utan under en lång period, och det här är egentligen varför också som vi pratar om en ny era inom rymden. För att under en lång period så har det varit så att det bara varit regeringar som haft nog med kapital och en drivkraft för att liksom vilja utföra de här satsningarna. Så det har länge varit exempelvis USA och Sovjet som gjort de här satsningarna. Mm.
Men jag tycker vi har sett liksom en privatisering av rymdmarknaden, eller om man kan säga.
Den har bara börjat, ska jag säga. Nej.
Mm. Men med det i baktanke så har ju fortfarande, finns ju fortfarande väldigt mycket statliga intressen bakom det här. Och det finns ju, som vi sa, det finns mycket pengar att tjäna i framtiden i rymden.
Ja, och det är också intressant här när man analyserar rymdföretag exempelvis, det är ju att NASA är ju en jättestor beställare av många tjänster som de här rymdbolagen SpaceX ger ut liksom. Mm. Ja.
Så det är lite coolt, för då är staten som köper upp privata bolag egentligen, tjänster från privata
bolag. Ja, tjänsterna, exakt, ja.
Precis.
Men en rolig sak också är exempelvis är att Donald Trump, USAs förre president, han startade det här Space Force.
Ja.
Har du hört om det, eller?
Jajamän. Så att, jag har kollat lite på det. Det är väl egentligen, om jag förstår det som, USAs militära försvar av rymden. Om man ska tolka det helt.
Det låter ju väldigt sjukt.
Ja, men det är det verkligen. Och det är ju, men som allt annat, när det finns ett ekonomiskt intresse så finns det också ett politiskt intresse i just de här liksom, resurserna, om vi kan kalla rymden för det.
Ja, men det finns det. Mm. Det kan man säga.
Så det var ju tidigare en del av American Air Force, men inte längre. Nu har det gått ut och blivit en egen del, och det var lite det Trump gjorde. Och kan du gissa?
Det är ju ganska rimligt egentligen, alltså, att man delar på det för att separera liksom.
Ja, det är väldigt rimligt, så man håller sakkompetens inom rätt område.
Ja.
Men då får jag fråga dig, Tim, kan du gissa vad Space Force har för årlig budget? Det är en liten militär organisation som sysslar med att försvara rymden i anspråk av United States of America.
Svår fråga. Grejen är att USA har ju väldigt stor försvarsbudget.
Ja, de ju.
Samtidigt, hur många soldater finns det i rymden liksom?
Precis.
Ja.
Vad finns det att försvara än?
Det är väl några miljarder, någon 5 miljarder kanske.
Det är 15 miljarder dollar. Viktigt att påpeka dollar, för dollar, liksom,
ja, exakt, ja.
Då blir det 140-130 miljarder svenska.
Ja, det är ju sjukt egentligen om man tänker på det relativt så.
Mm. Mm. Så att det är gött. Men ja, men det finns ju faktiskt fler liksom politiska eller statliga satsningar. Det finns ju en Artemis, men där vet jag att du vet lite mer.
Ja, de har inte bara Space Force, utan det finns också ett nytt intressant projekt som de håller på med, och det är ju Artemis-programmet. Och det är USAs nya satsning till månen. Mm. Så de vill komma tillbaka till månen med nytt program. Och på sätt och vis ha månen som en språngbräda för framtida äventyr.
Men,
så att säga.
Ska de ha den på månen, eller?
Jag tror att man ska ha, de pratar om någon Lunar Gateway. Så de ska ha i omloppsbanan runt månen. Och sen ska de även ha en bas på sydpolen av månen.
Mm.
Och det visar sig att det finns vatten också på nord- och sydpolerna av månen, så man kanske kan använda det på något sätt i framtiden.
Det är ju väldigt, väldigt lämpligt att ha lite resurser och kunna förlita sig på. För att is går ju att göra om till extremt nödvändiga resurser som vi behöver, till exempel vatten.
Jag hörde också någon prata om att i framtiden kanske man kan använda alltså komponenterna av vatten till någon form av bränsle.
Absolut.
Så det vore ju coolt.
Du kan ju dela upp vatten, eller du kan göra om vätgas till vatten i alla fall.
Ja, exakt, ja, det kanske går tvärtom också.
Ja, det är nog lite jobbigare. Mm. Det är det där fission och fusion, alltså slå ihop eller dela på molekyler. Men det är en helt annan fråga.
Ja, en annan fråga.
Ja, men tillbaka till Artemis.
Artemis, exakt, ja. Och de använder faktiskt Boeing.
Mm.
Boeing, hur säger man det?
Boeing.
Boeing. Mm. Det är kända flygplanstillverkarna som en del av programmet. Mm. Så ja, det finns ju lite exponering där mot rymden, även i Boeing.
Mm. Ja, men det tycker jag är jäkla ballt, för det är egentligen NASA då, som vi säger, som köper upp tjänster eller så.
Exakt, alltså de ansvariga för utvecklingen och tillverkningen av själva rymdfärjan, tror jag det var, eller något sånt åt det hållet.
Mm.
Så det är lite intressant. Snabb anekdot också, är ju lite kul, Artemis. I grekiska mytologin så är ju det alltså tvillingssystern till solguden Apollo.
Mm.
Och så det är alltså en referens till första Apollo-programmet.
Ah, ja.
Det skedde under 60-70-talet.
Det är faktiskt riktigt roligt. Jag gillar verkligen såna ordspelningar när de får ihop det på ett sånt smart sätt. De ska ju skjutas upp från Cape Canaveral, right?
Florida.
Ja.
Ja, det är också intressant, det är med en till anekdot på det.
Ja, ja. Nej, men jag har ju faktiskt varit där, men det är ändå du som kallar
ganska nyligen, jag läste ganska nyligen den här boken Från jorden till månen, med Jules Verne, en av mina favorit science fiction-författare. Och då är det en kanonklubb som får för sig idén då när kriget tar slut i USA på 1870-talet.
Mm.
Att de ska skicka en projektil till månen. Och det som är intressant då, att trots att Jules Verne var typ 100 år före sin tid, så förutspådde han alltså platsen, exakta platsen, ungefär liksom som dagens Cape Canaveral står på. Så han hade ju, i sin bok så var de i Tampa Bay, Florida.
Det är riktigt bra. Men när sa du att den här boken sattes?
1870-1880.
Ja, där i trakterna. Ja. Det är länge sedan.
Det är coolt. Det är väldigt coolt.
Det fanns även smarta män för kvinnor.
Absolut. Det fanns det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Verkligen.
Men vidare. Alltså, vi har ju mer egentligen än bara USA. Vi vet ju att, vi nämnde ju tidigare i avsnittet att vi snackade om att Kina är väldigt hårda i till exempel bolag som agerar inom landet.
Regulatoriskt liksom.
Ja, precis. Men, och vi sa ju även det att liksom, det finns ju ekonomiska intressen uppe i rymden. Och liksom, detta har ju gjort så att Kina har ju då byggt upp ett extremt stort rymdprogram även dem.
Det är typ en ny rymdkapplöpning tror jag. Fast nu är det typ USA och Kina istället.
Fast, ja, precis. Fast jag känner lite mer personligt att det kanske är lite mer de här Space Barons mot Kina. SpaceX i spetsen.
Ja, jo, så är det ju. Men nu måste vi ju också särskilja som igen då här med att alltså majoriteten av alla privata investeringar sker ju liksom i inte yttre rymden liksom.
Nej,
utan på satelliter och i low earth orbit och geo.
Mm.
Medan Kina vill ju satsa ju på yttre rymden liksom, ja. Alltså på till månen och Mars.
Ja, de har ju åkt till Mars va? De satt väl en rover på Mars var det va?
För, ja, exakt, på Mars. Ja, exakt. Mm. Ja, de hade ju en sån, vad heter det, rover? Alltså en liten robot.
Ja, precis. Nej, men det är egentligen en sexhjulig grej. Eller, ja, de jag har sett har varit sexhjulig i alla fall på.
Ja.
Så att, och så kan de färdas runt på Mars och ta lite samples och lite så. Så samlar de ihop det och skickar tillbaka information om det.
De var nyligen på månen också.
Ja.
Var de på den här mörka sidan av månen eller något sånt?
Dark Side of the Moon. En Pink Floyd-platta alltså.
Det var det. Ja, men de var där. Ja, i alla fall. Så det finns även Kina exempelvis också med och delaktiga i det här space racet då. Ja.
Och de har ju för övrigt, alltså vi har ju ISS som är liksom en internationell satsning där liksom, ja det är en International Space Station.
Ja, det är en forskningsbas som man har i, den låg i lägre omloppsbana.
Är det så? Ja, okej. Okay. Men den är ju liksom för hela omvärlden att liksom ta del av.
Ja.
Men Kina ska ju nu då, eller har ju börjat i princip skicka upp delar.
Ja, de vill ha en egen rymdstation.
Ja, det är riktigt sjukt ska jag säga.
De har ju börjat med att installera någon modul tror jag, men de har typ så här. Jag tror det var 11 uppskjutningar som de planerat under 2021-2022. Så intressant. Så det finns verkligen intresse för rymden.
Och då är ju frågan, alltså det känns ju som att Kina har extremt mycket kapital bakom för att de finansierar ju en hel space station själva.
Ja, ja. Men grejen med Kina är att när de väl har en ambition och gör någonting, då följer alla med på den. Alltså de sätter ett mål och då löser de det liksom. Ja. Femårsplanen exempelvis.
Exekveringsförmåga, vi har ju sett dem innan.
Ja, de har faktiskt det.
Mm. Sjukaste exekveringsförmåga. Ja. De och Amazon.
De och Amazon.
Ja, Kina är en statlig raidboss och Amazon är den privata raidbossen.
Ja, verkligen.
Mm. Nej, men det är faktiskt så att vi har ju, det är ju även fler länder som håller på uppe i rymden. Vi har ju Kina och så har vi ju USA.
Såklart.
Och så har vi ju nya Sovjet, vilket är Ryssland.
Ryssland har ju också lite satsningar.
Ja, precis.
Men de har ju tappat lite den här ekonomiska.
Ja, det har hänt lite grejer där.
Delen, ja. Ja. Men det finns ju även, jag tror Israel är ganska aktiva också. De är ju duktiga på teknik och sånt.
Mm.
Sen har vi ju Indien, är ju lite komiskt, men de har ju ett litet rymdprogram.
Mm. Men du har satsat på väldigt mycket, alltså på budgetdelen va? Ja. Att hålla ner kostnaderna.
Mm, exakt, ja.
För jag vet den här trevliga anekdoten att filmen Gravity med Sandra Bullock, den filmen har ju en högre budget än vad indiska Space Program hade i årsbudget.
Ja, det är intressant. Så det kostar alltså mer för dem att filma en film om att åka ut i rymden.
En jäkla massa green screens.
Ja, än vad det kostade för Indien att åka dit.
Ja.
Ja, det är lite roligt faktiskt.
Ja, men det sätter saker och ting i perspektiv liksom. Ja. Att ja, visst, det är mycket pengar att åka till rymden, men det finns också väldigt mycket pengar. Och det handlar, som vi säger, det handlar bara om att göra, att exekvera.
Viljan.
Ja, och det där är ju... Där är ju den här, jag snackar om den här strålkastaren som har riktats på ämnet eller området. Att den är ju extremt viktig för att liksom hela processen ska komma. Vi snackade ju lite tidigare också om det här med hur Elon satte spotlighten på elbilar. Liksom han...
Det nämnde vi i vårt privat samtal förut, ja.
Självklart, ja. Men jag tänkte precis prata om det.
Mm, okej, okay. Kör.
För då var det så, när han började utveckla Tesla... Då, det fanns ju i princip inga elbilar. Alltså, Volkswagen var väldigt, väldigt, väldigt långt ifrån liksom att bli en elbilsproducent.
Och de ville ju inte det heller.
Nej. Och då kommer Tesla där. Och nu har han lyckats väldigt bra med PayPal. Så han hade ju möjligheten finansiellt då, att kunna driva det här. Och då började han med att göra det var extrema sportbilar då blev det ju egentligen. I väldigt låg volym. Men han har ju i princip... Jag skulle inte säga revolutionerat elbilsmarknaden, men han har ju...
Aktualiserat det verkligen.
Ja, och kolla på det, den infrastrukturen Tesla har lyckats bygga för sina elbilar. Det vill säga att han har ju och jag skulle säga att han står bakom mycket av den tillväxten elbilsmarknaden har haft de senaste åren.
Jag håller verkligen med. Nyligen så har man sagt att här, deras laddningsnätverk ska ju de börja... Att ge bort, inte ge bort, men de ska även låta andra elbilsföretag använda också för att ladda sina elbilar. Så tänkte då ifall han gör liknande resa även inom rymden, en rymdinfrastruktur.
Mm. Och det kommer vara extremt spännande att följa. För att om jag har förstått rätt så använder han ju mycket av de här lower earth orbit-uppdragen, de här återvinna raketer och så, och hur känns det till oss och så för att finansiera den här turen till Mars.
Ja, och det är väl också en av de anledningarna varför att han har kvar bolaget privat liksom.
Mm.
Det är ju inte på börsen. Men det är ju för att det finns ju ingen ekonomisk vinst i åk till Mars. Och i och med börsen så vill man gärna se lite vinster.
Mm. Kan det vara så att det är en liten pojkdröm som Musk har och Bezos och Branson?
Jo, det kan det mycket väl vara. Men jag vet att han har ju den här idén. Det finns ju en del... filosofi liksom inom den här rymden och om man ska bli en internationell art liksom.
Mm.
För grejen är att jorden är dödsdömd.
Mm.
Så om vi liksom på ett långsiktigt plan, alltså tänk tusentals år, på något sätt ska överleva som en art, så handlar det om att komma förbi the great filter som han kallar det. Och det är ju liksom att man ska bli en rymdresande art.
Mm.
Helt enkelt. Så det pratar han om, men det vet jag. Men,
ja. Så kan vi gå in på nästa extremt delikata fråga. Det måste ju finnas fler arter där ute. För att, ja, men man brukar ju säga att det skapas ju fler planeter varje dag. Man snackar om The Big Bang och att det bara skapas. Alltså, rymden expanderar ju bara. Och växer ju alltså med en storlek och en volym och liksom planettillförsel som inte går. Och jag kan i alla fall inte förstå. Vi bor ju i Vintergatan, heter ju vårt system. Men det finns ju miljarder, triljoner,
ja,
lika
det
stora.
Det går inte föreställa sig stort det.
Och mycket större liksom system. Så att jag säger ju att egentligen, för mig är det mer en fråga om hur långt vi kommer behöva resa för att träffa på fler arter.
Ja, det är ju ljusår antagligen.
Ja.
Och ett ljusår är väldigt långt.
Det är väldigt, väldigt långt.
Då kan man i ljusets hastighet ett helt år.
Man kommer skicka upp många satelliter.
Vi kan inte ens åka så fort.
Ja, men vi skickar upp många satelliter för att finansiera.
Ja, om man ska göra något sånt sjukt så kommer det ta mycket. Ja, i alla fall, det var ett SpaceX i alla fall. Så det som är intressant då är att de vill använda den här uppskjutningen som liksom, och frakta upp grejer till rymden då. Så kan du placera exempelvis satelliter, det är ofta satelliter som man skjuter upp. Mm. Liksom. Så du skjuter upp satelliter till omlandsbanor. Och du hade ju faktiskt ett bolag som du kikat på lite som, sysslar här med satelliter. Mm. De har till och med svenskt noterade, va?
Ja, de är svenskt noterade. Och det är GomSpace. De är noterade på First North, tror jag. Jag är faktiskt lite osäker på listan. Det får man kolla upp.
Ja.
Men de har ett börsvärde på 700 miljoner. Och det är egentligen ett danskt bolag. Men det är svenskt noterat. Så de har sitt headquarters i Aalborg. Så att,
nu kommer danskan.
Ja, precis. Jag var på semester i Danmark rätt nyligen, så att det är därför. Men, så det är ett danskt bolag och de jobbar med nanosatelliter.
Vad innebär en nanosatellit? Nano betyder väl litet, va?
Precis. Och det är väl det som är hela tanken. Att de ska göra små, effektiva satelliter som kan erbjuda samma professionella, noggranna tjänster som större satelliter. Och deras liksom... Deras tänk är storskaligt istället för småskaligt. Så de vill ha många små satelliter som du styr med hjälp av mjukvara. Så de har egen mjukvara som hjälper dig att hantera de här satelliterna. För då är det ju då privata bolag, som, eller det är också stater, men som söker någon typ av tjänst. Det är liksom, de vill erbjuda kanal digital om de ska...
Bredband. Ja. Bilder, data.
Precis, positionering, maps, allt möjligt. Alltså det är ju egentligen allt som har med våra mobiltelefoner att göra i princip. GPSer och så vidare. Men så det är deras kunder, det är de som köper satelliterna. Och deras tanke är ju då att istället för att en person sitter och styr en eller två satelliter manuellt, så skickar de upp flera nanosatelliter istället. Som både A då är billigare, men också B då ger en större räckvidd. För att det är då fler. Och med hjälp av deras mjukvara så ska det också då vara enklare att täcka större områden.
Men då kan företag dela på en satellit då? Eller?
Ja, absolut. Så att tanken är väl då egentligen att ett bolag ska ha flera satelliter.
Okay.
Och det är ju där, det där nano är så viktigt. För att de siktar på mindre storlek. Och den mindre storleken gör ju så att kostnaden blir så extremt mycket mindre. Alltså normalt sett, man brukar ju säga att någonting som är mindre här på jorden kostar ju oftast mindre. Men när du skjuter upp någonting till rymden, så kostar det ju så extremt mycket att just få upp det till rymden. Med få plats på färjor och alltså rymdfärjor då. Heter väl inte, med raketer blir det väl. Så att det blir ju väldigt kostnadseffektivt att göra mindre satelliter. Så de jobbar mycket då med att ta fram satelliter som har tillräckligt hög teknisk kunnande. Så att du kan göra mindre satelliter utan att kompromissa på kvalitet och precision.
Intressant. Vet du hur stora de här är ungefär? Liksom, är det meter eller är det liksom...
Jag har sett en liten illustration på hur stora alltså satelliterna
är. Det som en brödrost liksom, eller är det som ett kylskåp eller en buss eller vad?
De jämförde faktiskt med före detta alltså satelliter, och de var de minst på skalan. Så att det är i princip de minsta satelliterna som finns eller planerat att finnas. Så jag vet faktiskt inte hur stor en vanlig satellit är heller. Så det är
jag tror att jag kollade på en video nämligen om Googles leverantör till satellitbilder. Liksom.
Mm.
Global Point eller någonting, jag minns inte rätt i alla fall. De hade ju bussar, alltså det är en bussstor satellit.
Mm.
Så tänkte jag, hur dyrt är det inte att beställa upp en sån, skjuta upp en sån i rymden?
Ja, det är inte billigt. Så att, och jag vet att de här är i princip minst på skalan. Så att jag skulle kunna tänka mig att nu är detta en gissning, en spekulativ gissning utifrån de illustrationer jag sett dem. Men jag skulle tänka mig typ säg en gång en meter kanske mindre än så.
En kvadrat.
Typ.
Kanske. Vi får se, vi får kolla upp det kanske.
Ja, faktiskt. Men de har några orders på G. De har väl en 20-40 miljoner omsättning i kvartalet. Och som sagt har landat någon stor order med det var ett bolag i Spanien som ville eventuellt köpa satelliter för 150 miljoner, kom de igenom med här
intressant.
Mellan precis i Q2, så okay. Att det finns potential, det finns en efterfrågan. Frågan är om de lyckas exekveras, för det är ju alltid den här kost.
Det finns ju också risker här med att skjuta upp satelliter.
Mm.
För ibland så blir det ju fel när man lanserar när man skjuter upp raketerna. Men det som är, ofta har man också försäkringar på uppskjutningarna. Jag tror det är ungefär, jag läser att vissa siffror säger 5%, andra siffror sagt 7% av alla rymdraketer misslyckas. Antingen med att den exploderar typ eller något sånt drastiskt, eller att man misslyckas få in dem i rätt omloppsbana med där uppe.
Och då är alla de pengarna förgäves i princip, för du kan ju inte åka upp och fixa det direkt.
Nej, nej, så det är ju en del kapitalinvestering som man sker liksom allting ner till ett ögonblick liksom, uppskjutningen. Och då är det viktigt. Jag vet, det finns ju ett svenskt noterat bolag också som heter Ovzon. Jag är inte superinsatt nu för tillägga liksom, utan de ger typ så här satellit- och bredbandstjänster till områden med dålig täckning. Det kan exempelvis vara en amerikansk militärbas i Afrika typ eller något sånt. Och innan har de ju hyrt in sig på andra satelliter för att kunna leverera bredband till sina kunder. Men nu ska de ju snart lansera en egen satellit. Så jag tror det kommer bli en intressant där uppskjutning. Där antingen så kommer liksom
bli succé.
Du kunna tjäna massor med pengar då när du har en egen satellit och kan använda det till massa saker. Eller så kommer det krascha. Och
det blir en raket åt något håll helt enkelt.
Ja, exakt. Ja. Den tycker jag man kan spana in i alla fall. Den verkar rolig. Men det är lite krydd i portföljen kanske.
Ja, så men krydda kan vara kul, så är det ju.
Det kul.
Men vad jag tänkte på, det är ju som du nämnde, det finns ju jättemånga bolag som sysslar med just satelliter. Så att,
ja, det är väldigt vanligt. Ja. Vad finns det mer i Sverige? Det finns även
AAC Clyde Space.
AAC Clyde Space finns det med.
Ja.
Du har inte insatt det, men nej, ifall man vill kolla upp det så finns det dem. Jag vet att jag såg att brittiska Royal Families Twitter hade ju typ retweetat dem nyligen. Det var rätt coolt faktiskt.
Ja, det är spännande.
De har kontakt med NASA och sånt, tror jag.
Skotts bolag noterat i Sverige, va?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Så jag kan kolla upp. Vad heter det mer? Jag minns att på jobbet någon gång så skrev jag om Momentus, tror de hette. Momentus, de skulle göra någon spack eller någonting. Och de har typ så här last mile delivery inom rymden.
Det där låter väldigt spännande.
Det låter väldigt spännande. Så det är också, om man har det tråkigt någon dag så kan man kolla upp det.
Jag kan tänka att du förklarar lite vad det innebär. För jag tänker ju bara att det kommer en postman och levererar paket liksom.
Ja, nej, nej, så var det inte riktigt. Utan att jag fattade det som så här att det här, vi pratar om att det är höga fraktkostnader för att komma upp i rymden. Jag vet inte exakt hur mycket det är. Men säg det, så finns det liksom en minimi plats liksom. Så nu måste beställa ifall du köper liksom. Du kan inte beställa liksom ett litet kuvert till rymden. Utan du måste ha en viss plats i frakten där. Och det som de gör då är liksom att de köper en plats och sen så kan de i den här platsen då ha flera, exempelvis NASA-satelliter då. Så kan de dela liksom på detta. Och sen kan man putta in de här satelliterna i rätt omloppsbanor. Så någonting åt det hållet. Fattar jag det som. Så då är det last mile delivery liksom i rymden.
Så där, ja, det är snyggt. Det är egentligen lite paketering, lite ompaketering av space.
Ja, exakt, ja. Så jag vet inte vad det finns för mode i det liksom, ifall det inte bara SpaceX skulle kunna göra det själva liksom som en tjänst. Jag vet inte. Det får man kolla upp själv.
Men det är klart, de som gör själva raketen är inte sugna på att skicka upp massa små grejer. Utan de är ju sugna på att sälja bulk.
Ja,
misstänker jag. Vet säkert inte. Flera turer.
Det är intressant i alla fall.
Ja, men det är extremt ballt, men jag tror vi är lite klara där faktiskt.
Vad innebär det då?
Veckans volley.
Veckans volley. Veckans volley. Nej, men nu har ju corona släppt på många platser och även i del Sverige. Så det innebär ju utgångar, krök och andra typer av tillställningar. Och något som är väldigt populärt då, det är ju att köpa nya kläder. Specifikt kjolar och liksom linnen och sådana här outfits för en kväll liksom, eller för några kvällar som man kan ha. Exempelvis min syrra har jag märkt att hon vill köpa en del kläder senaste liksom. Så min spaning är ju exempelvis att bolag som, säg, något e-handelsbolag som kanske Nelly kanske får en bra Q2 Q3. Det är min spaning, tror jag. Inte mer än så. Och det är bara spekulation såklart, men kan vara så.
Men jag tror jag håller med dig. Som sagt, jag var i Danmark här nu i veckan och jag kan säga att där var det mycket folk ute. Men
det hoppas jag fullt.
Ja, men det var lite som kosläpp typ. Ja, men alltså det var folk överallt. Så att, jag tror man ska ha det i anspråk, för att vi i Sverige har ju varit ett väldigt öppet land. Men jag tror om du kollar på resten av världen så har det varit väldigt stängt överallt. Alltså i princip jättestängt. Så att, och nu börjar i princip samtliga världen öppnas upp helt typ.
Exakt, på delar. Ja, delvis. Självklart. Asien. Där ser det inte ut att gå bra.
Alltså. Det är lite auktoritärt också. Mm.
Ja, delta-varianten där verkar kaosa.
Men, nog om men det. Var corona har vi tänkt många gånger.
Ja, det har vi pratat om en del. Men det var, jag tycker det var intressant det här med rymden. Alltså. Mm. Och som sagt så är inga rymdexperter utan ni får dubbelkolla all fakta och sånt.
Mm. Nej, men det är jättebra att du börjar kolla allting. Men måste vi också tillägga, äger vi aktier i någon av de här bolagen? Boeing, Gomspace och Momentus?
Nej, det är vi inte. Nej. Jag nämnde Prosus förut. Mm. Och det äger aktier. Mm. Faktiskt.
Bra att ha det sig och ha det med er. Ja, men Tim, det här var extremt trevligt.
Ja, det var roligt faktiskt. Ja. Jag är taggad på mer poddande i sommar.
Ja, det kommer bli väldigt trevligt. Och vi ser fram emot en väldigt, väldigt, väldigt trevlig höst. Och vi har en del spännande content lined up här.
Ja, väldigt planerat på listan. Men någonting du säger innan vi avslutar? Ja. Kontaktinformation kanske?
Ja, nej, men absolut. Ni kan nå oss på vår Instagram, någonting om aktier. Eller på vår e-mail, nantingomaktier@gmail.com.
Snyggt.
Vi vill bara tacka er så extremt mycket.
Ja, tack för att ni lyssnar. Och om ni ligger i hängmattan idag och ha det gott, glöm inte dricka vatten.
Och ligg gärna kvar, för det är trevligt.
Tack och hej. Hej då.
Hej då.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.